Det var hoppet och de bra stunderna som fick mig att stanna kvar trots skiten. Han var som två personer igen. En som var kärleksfull och omtänksam och den andra som var manipulativ, utfrysande, kall och obrydd. Nu i efterhand förstår jag inte att jag inte lämnade honom tidigare. Här för några veckor sedan så sändes ett program på tv i Sverige. Den här nya Skavlan-showen, det nya Skavlan-konceptet. Och det här programmet väckte ju liv i en debatt som har snurrat på ganska intensivt också här i Svenskfinland de senaste veckorna. Det handlar ju då om sexmissbruk. Mm. Och gäster i det här programmet var skådespelarparet Julia Duvenius och Kristoffer Wolter som har skrivit en bok om Wolters sexmissbruk och hur han har tagit sig ur det.
Mm, och det var väldigt många som hade åsikter om det här. I själva programmet så kunde man också höra för detta bloggaren och influencern Isabella Lövengrip alias Blondinbella. Hon likställde sexmissbruk med till exempel elallergi. Att hon tycker att det här är bara hittepå och att kalla sig sexmissbrukare är bara en ursäkt för att vara otrogen. Och det här också väckte ju ganska mycket ramaskri.
Ja, det har skrivits kolumner och ledare och det har gjorts poddar om det här. Och jag faktiskt tänkte lite den här när vi skulle börja göra veckans avsnitt att nu är vi liksom för sent ute. Har alla sagt allt nu redan om sexmissbruk? Men sen läste jag era brev, ni som skrev in till oss den här veckan och är så glad att vi tar upp just det här just nu. För nu, god vänner, tack vare relationspoddens lyssnare kommer det att bli lite mera nyans i den här saken.
Ja, och lite mera folkligt och så här att hur är det på riktigt i de finlandssvenska hemmen med sexmissbruket? Mm. Vi skulle kunna börja nu med att konstatera att sexmissbruk klassificeras av WHO som en beteendestörning. Och det här är inte fråga om en officiell psykiatrisk diagnos, men ett verkligt problem som i många avseenden följer samma mönster som andra beroenden.
Och en annan knepig grej med sexmissbruk är att det har forskats ganska lite i saken. Så att det finns inte riktigt någon sån här klar statistik om hur många som lider av det här missbruket. Och så är det ju också lite hysch-hysch det hela. Lite så här pinsamt och inte någonting som folk vill prata öppet om. Så därför tycker jag det är väldigt intressant att den här diskussionen blev så intensiv efter att två kändisar nu trädde fram och berätta om sina erfarenheter av det hela. Mm. Vi ska inte prata så mycket om dem, men om man blir nyfiken på den här boken och vill veta mer om den så kan jag ju tipsa om att podden Sällskapet tog upp den. Och Ellen Strömberg hade läst den och hade ganska intressanta poänger och synpunkter om just den här boken. Så att lyssna på Sällskapet om du vill veta mer om dem. Men vi lämnar liksom nu Wolter och Duvenius lite så där till sitt öde och riktar blicken mot er som har skrivit istället.
Ja, jag var glad över att så många vågar skriva, för det är alltid då vi har talat om missbruk i olika former. Vi har ju talat här om spelmissbruk, vi har pratat om alkoholmissbruk och så här. Så är det kanske så att jag vågar inte skriva för att jag vill inte liksom erkänna att jag kanske hör till en kategori som tampas med det här. Men de har skrivit i relationspodden som är ju alltid fullständigt anonym. Så jag är glad att vi kan erbjuda en sån här trygg plattform för det här. Och vi ska kunna ta och börja här med några korta inledande funderingar, lite sådär som uppvärmning. Och det här kan ju kanske vara bra också att komma ihåg att ifall du lyssnar på det här på radion så är det här kanske inte ett program för familjens minsta. XY48 skriver att klart att sexmissbruk kan vara som missbruk. Hur mycket substanser som helst flyger runt i huvudet när man har sex. Precis som socker, knark, spel och så vidare. Men det förklarar inte varför man ska ha sex med andra. Jag antar att det är väl själva jakten som är kul.
Mm. Och signaturen Fundersam 48 skrev så här: jag var inte sexberoende, men beroende av att bli kär på grund av att jag hade så låg självkänsla. Jag undrar om sexberoende är lite liknande, men på speed. Mm. Det kan ju nog hända, alltså att det finns lite paralleller där. Att det är den här förälskelsekicken som man är ute efter och hela tiden vill vara kär i någon. Men sen förstås med sex så går det ju ett steg längre.
Ja, att det är just det där att man använder det sexet för att skapa en känsla eller fly från en känsla. Och det hade också förstås Igbor 39 kommentera att Allt kan vara ett missbruk om man, som namnet säger, missbrukar det. Centralt i missbruket är väl att man använder aktiviteten eller substansen för att uppnå en känsla eller tillstånd eller fly från dito rådande. Och det tycker jag är väldigt sådär mitt i prick på något vis definierat att vad missbruk egentligen handlar om.
Och jag måste ju erkänna att jag har nog säkert också haft ganska mycket fördomar gällande sexmissbruk. Inte har jag nog kanske tänkt riktigt som Isabella Löwengrip att det är som elallergi. Men, och det kan ju nog kanske finnas till och med människor som skyller dåligt beteende och det att de har varit otrogna på att de kanske skulle ha någon sån här. Men jag är bara en så väldigt sexuell person. Jag kan inte nöja mig med att bara vara trogen eller någonting sån här. Det finns säkert såna människor också, men de är ju inte sexmissbrukare, utan det här är ju en helt annan sak. Och jag tycker att en intressant poäng som jag läste här är ju att sexmissbrukare sällan njuter av det där sexet. Utan ska, i det skedet kommer skamkänslorna i kapp dem. Det har varit det här, hela den här setupen, den här jakten som någon nämnde här. Det har varit hela den där grejen. Och när sen man väl har sex så är det ett antiklimax. Klimaxet blir ett antiklimax. Och det är inte njutningsfullt heller för den här missbrukaren i många fall.
Kanske det är lite som att ha laskis. Vet du, då man har druckit alkohol. Att den alkoholen börjar gå ner ur kroppen så då kommer det igen, då liksom blir allting bara värre om man blir besviken på sig själv och så här.
Ja, varför gjorde jag så där? Jag borde väl veta bättre.
Mm. Ännu en kommentar här av signaturen är, säger så här att den som säger att sexmissbruk är påhitt så har aldrig upplevt det på nära håll. Aldrig sett eller levt tillsammans med en sexmissbrukare, aldrig sett kampen som utkämpas. Det här är en kamp som med många andra missbruk, en kamp om livet. Och det är otroligt ledsamt när människor uttalar sig om saker som de inte har förutsättningar att göra. Okunskap och misstro hjälper sällan. Att slå en som ränner slagen hjälper inte heller. Sexmissbruk är ett förödande missbruk som förstör och förgör relationer och liv.
Jag får känslan av att det här är någon som vet vad hen talar om.
Mm.
Och en fördom som också tycks vara ganska vanlig är att det är sådana här lite marginaliserade män som sexmissbrukar. Men det lär inte ska stämma överhuvudtaget det heller. På svenska.yle.fi så hittar man en artikel med rubriken Sexmissbrukare njuter inte av sex. Och där har vi sexualterapeuten Carolina Krona som var gäst i Efter 9 här i ett skede. Och hon har forskat i just precis den här saken. Och hon lyfter ju fram det här att sexmissbrukare, alla kön, alla åldrar. Det finns liksom inga gränser där. Det finns många kvinnor som också är sexmissbrukare. Eller porrmissbrukare, det är ju kanske en sån här underkategori av det hela.
Mm. Mm.
Så också värt att tänka på.
Ja, och sen kanske också att ifall man går omkring och funderar på att har jag månne ett problem med sexmissbruk så kan man kanske ta Kim 52s råd här. Kim skriver att om man undrar vad som är normalt eller missbruk så kan man ju se vad som händer om man inte kollar på till exempel porr på en vecka och se vad som händer.
Mm.
Och det där tror jag att det är ganska samma som med många andra missbruk också, att för en missbrukare så är det oftast mer eller mindre omöjligt att åtminstone på ett sådant bekvämt sätt vara utan det som man missbrukar.
Ja, och det kan kanske hända att man lite utmanar sig själv därför att inse vidden av det hela, ens problem.
Mm.
För det kanske är lätt att bara tänka att jag tittar nu på lite porr varje dag, att vad är det nu med det? Men när har man gått över gränsen? När började det här vara skadligt? Och där började det egentligen leda till ett illamående?
Mm.
Kan det nog vara en bra metod det där att testa vad som händer om man tar en paus?
Mm.
Men här har vi ett brev från Errad, 44 år, som skriver så här. För 10 år sedan hade jag ett förhållande med en man som inte kunde acceptera ett nej till sex. Han blev så sur och anklagade om jag försökte säga nej, så jag lärde mig snabbt att låta bli och stå ut. Vi bodde inte ihop, men varje gång vi sågs hade vi sex. Det var en outtalad regel. Efter ungefär ett halvår erkände han att han hade varit otrogen. Han menade att det här hade hjälpt vårt förhållande eftersom jag inte hade tillräckligt stor sexlust och han tänkte därför att det kanske var okej för mig att han var med en annan. Efter förhållandets slut har jag tänkt mycket på den här jobbiga och ganska skamfulla tiden i mitt liv. Jag skäms för att jag stod ut så länge, för att det tog så lång tid innan jag gick. Men jag har också tänkt mycket på att det verkar som om han använder sig av sex för att dämpa sin ångest. Och därför har jag också börjat fundera om det kanske var fråga om ett missbruk. Det här ligger långt tillbaka i tiden nu, men jag märker att det påverkat mig djupt. Numera lever jag med en partner som inte pressar mig och kan ta ett nej. Men det känns ändå stundvis svårt att säga nej om jag kanske inte har tillräckligt goda skäl för att göra det. Jag märker också ibland att min partner kan tycka att det är upphetsande om vi har kommit överens om att vi ska försöka ha sex nästa dag. Då blir jag snarare stressad och orolig över att jag inte kommer att ha lust sen när det gäller och därmed göra honom besviken.
Så skriver Errad, 44 år. Och jag måste börja här rakt på sak. Man behöver inte ställa upp på sex för att göra den andra nöjd. Att det här är, det är bara så. Och har du inte lust nästa dag fast ni har kommit överens, så då är det så. Då får ni väl gå och spela paddel då. Eller någonting annat istället. Om inte duger för honom, så då är det ju så då. Jag tycker också att här fanns en annan ganska tydlig signal på att ditt ex var en sexmissbrukare. Nämligen det här att han beskyllde dig för att inte ställa upp tillräckligt. Det är också väldigt klassiskt sådana missbrukarbeteende.
Mm.
Att det alltid är den andras fel. Att
du är så jobbig så jag måste ju dricka.
Ja, exakt. Så det här tycker jag också låter som en ganska stor röd flagga där som vajar i vinden. Att, att det låter så. För att en missbrukare brukar alltid beskylla andra människor för att de är jobbiga eller de är orsaken. Eller vad det nu sen kan vara.
Men där ser man sen också att vår brevskrivare här som lever idag i en relation som låter sund och bra har med sig bagage från den här tidigare relationen fortfarande som påverkar sexlivet med den här nuvarande partnern. Det kanske skulle kunna vara en idé att arbeta lite med den saken. Det kan säkert finnas stödgrupper och terapeuter som skulle kunna få en att hantera det där lite grann.
Ja, men absolut. Alltså, för du har ju hamnat gå emot för din egen vilja med det här ex-partnern. Att du har ställt upp för husfridens skull. Och så här, att det är klart att det påverkar en på något sätt. Och att man kanske får ett lite sån här tillvriden syn på sex och samliv i och med det. Men du ska inte ställa upp bara för att ni har kommit överens. Men det här är ändå vuxna människor. Om du är ärrad 44 så antar jag att din partner också är vuxen. Men du suck it up. Om det är så att du inte har lust, så då har du inte lust, så är det så med den saken.
Och det är inte så farligt att bli besviken ibland om han nu blir det.
Nej.
Det klarar man nog av.
Mm.
Men här kommer ett brev från också en anhörig till en sexmissbrukare som lyckades ta sig vidare från det här missbruket. Här är signaturen Inte porrbollin 36.
Jag är själv partner till en före detta porr- och cybersexmissbrukare, och det tog många år innan han lyckades ta sig ur det här missbruket, och idag är han en icke-brukande missbrukare. Det har varit otaliga stormar, lögner, terapi, KBT, och till sist så kunde han faktiskt sluta. Hans pappa är och hans farfar var alkoholist, så missbruket finns i släkten, men det var just sex som blev min mans drog. Nu har han inte brukat på 3 år, men svitarna sitter ännu kvar i form av erektionsproblem, och förstås så kommer jag alltid att vara lite orolig för återfall. För den som missbrukar klarar inte av att kontrollera sitt beteende. Hjärnan fungerar på samma sätt som hos alla sorters missbrukare, men det är kroppens eget belöningssystem som man blir beroende av. En betydande del av hans tillnyktrande var att jag stod kvar vid hans sida och satte gränser, men inte hade jag heller kunnat stanna för evigt.
Ja, ett fint brev. Tack för det. Och många, många bra poänger också här.
Jag tycker att det där med att sätta gränser, det är ju det som det ofta brukar sägas. Och jag menar, jag har intervjuat otaliga experter på missbruk, så att på det sättet anser jag mig ha ganska bra koll på det här. Och de säger ofta att partnern till den missbrukande måste sätta gränser, både för den som missbrukar och för sig själv. Att var går min gräns, och sen bara inte helt enkelt tolerera något mer. För att det sätter också ett ansvar på den missbrukande att ta ansvar.
Precis, så är det ju. Och jag tänker också, en sån här aspekt som har ventilerats ganska mycket här de senaste veckorna är ju det här med partnern som stannar kvar.
Mm.
att hur kan man bara förlåta sådär? Att varför går man inte bara? Men det här tänker jag också att det är precis samma. Jag kommer att tänka på ett avsnitt som vi gjorde i somras. Då hade vi den här Krista Schultz med som expert i studion. Han som har hjälpt en massa människor att, med alkoholmissbruk att tillfriskna. Och då hade vi ett brev från en kvinna som skulle gifta sig och hade bestämt att hon inte bjuder sin mamma på bröllopet. För mamman är alkoholist och den här kvinnan visste att hon kommer att börja härja och det kommer att bli jobbigt och det är ändå hennes egen bröllopsdag. Hon måste få sätta den här gränsen att mamma är inte välkommen, vilket många tyckte var konstigt. Och då tycker jag att Krista Schultz sa det ju så bra att man kan ju älska sin mamma och hata alkoholisten samtidigt.
Mm.
Att mamman skulle nog i princip vara välkommen på bröllopet om hon skulle vara frisk. Men alkoholisten kan inte komma på det där bröllopet för då kommer det att bli katastrof.
Ja.
Så då måste man sätta den där gränsen och det är ju inte att man ska vara känslokall och elak med sin mamma utan det här är en gräns som hon måste sätta, den här som skulle gifta sig.
Ja.
Och jag tänker att det är precis samma här nu med sexmissbruk också. Att jag menar de som väljer att stanna kvar och stötta sin partner vet ju kanske att det är ju en missbrukare som bor i min partner som är en snäll och bra typ. Och de här positiva stunderna gör kanske att man vill kämpa vidare, men man måste ju ändå få sätta gränser. Att gör du det här igen så då kommer det att bli en ändring.
Ja, ja nej men absolut. Och det är så lätt att säga. Det är så lätt att stå vid sidan av och säga att ja, men varför lämnar du inte bara den här personen?
Dumpa skiten.
Ja, jag vet att det här som är lätt liksom att ta alltid och att man vet vem den här människan är där bakom.
Mm.
Fast vi inte skulle prata desto mer nu om det här skådisparet. Men där var ju också den här kvinnan sa ju att ja, men hon vet att den här mannen, att han är en fin man.
Han är världens snällaste människa.
Ja, ja men att den här missbrukaren så är hemsk.
Ja, och sen är det ju alltid det här, jag menar har man familj och barn och bostadslån och sådär. Det är inte så där bara att gå. Och jag menar, nej, nu sitter vi ju inte här och uppmanar alla att stanna kvar och finna sig vad som helst. Förstås inte, men jag tycker att man måste ju ha en liten förståelse för de här som lever med missbrukare och väljer att stanna och kämpa och hoppas på att det ska bli bättre. Och den här rädslan för återfall som inte Porrbollin 36 nämnde här, jag anar att den är en rädsla som alla som lever med missbrukare får leva med.
Jag antar det och sen är det också missbrukaren själv får ju också leva med den rädslan, men jag tror kanske också att det inte behöver nödvändigtvis vara en rädsla att om man liksom tillfrisknar så har man ju förutsättningar för att dela med saken på ett annat sätt.
Mm. Och kanske har ett stödnätverk, för det finns ju av de här diskussionsgrupperna också för sexmissbrukare och deras anhöriga.
Mm.
Dit man kanske kan söka sig om man känner att nu börjar det kännas på något sätt lite riskabelt igen.
Ja.
Och nu kanske jag skulle behöva lite kamratstöd i det här. Så det finns grupper att leta sig till. Men jag tänker också att det måste ju vara besvärligt. Om du till exempel är alkoholmissbrukare och vill tillfriskna, då kan du kanske säga, nu är det nolltolerans. Absolut ingen alkohol eller droger. Eller om du är spelmissbrukare så säg till din partner att lås alla mina konton och ta ifrån mig min dator. Man kan liksom kanske sätta väldigt hårda gränser för sig själv. Men om du är sexmissbrukare så kanske du ändå skulle vilja ha sen sträva till att ha ett bra sexliv med en partner. En sund sexuell relation. Och det måste ju också vara lite knepigt.
Mm. Jag tänker att när jag funderar på det där så kanske man skulle kunna dra vissa paralleller med matmissbruk och överätande.
No, det är sant, jag menar man måste ju äta. Man kan ju inte ha nolltolerans mot mat.
Nej, och där är det också det med att man inte äter på ett problematiskt eller triggande sätt. Eller att man inte äter för att just kanske då bedöva den där känslovärlden eller hantera sina känslor med hjälp av mat eller sex. Att det är ju där på det vis som man måste hitta den där balansen att man hittar, att man gör det på rätt sätt, att man kan bruka men på rätt sätt. Men jag förstår det, alltså det måste ju vara väldigt svårt att hitta den där balansen.
Mm.
Det är lite sådär som en alkoholist skulle vara så att nej men på måndag så kan jag dricka en öl och på torsdag kan jag ta två, men inte sen något mer än det.
Mm. Om man klarar av att hålla fast vid det.
Det tror jag ganska få alkoholister
det tror jag
ha kunna hålla fast vid.
Ja, precis. Att det kanske då är tryggare att bara säga att aldrig, punkt slut.
Mm.
Nästa brev kommer här från signaturen Mera nyans om man får be 28 som skriver så här. Med tanke på hur stor del sex spelar i många människors liv så är det väl inte så konstigt att beteende kring det kan rubbas och forma negativa mönster. Samtidigt är missbruk inte någonting som automatiskt kan befria en människa från all klander. Även om beroendet i sig självt inte är någonting man plötsligt kan ändra på här och nu, så är man åtminstone skyldig att vara ärlig med dem som beroendet kan påverka. För de här människorna har rätt att få göra informerade val kring sina egna liv och hur de vill förhålla sig till en persons missbruk. Och omvärlden skulle kunna öva lite på det här med empati, så att det inte skulle vara så skamfyllt för personer att våga erkänna sitt missbruk i tidigt skede. Pang chong, där kom två väldigt bra poänger tycker jag.
Ja, spontant så slås jag av det här att om vi nu har det här med drickande som en parallell där. Att jag tror att de allra flesta skulle bli glada av att höra en alkoholist säga att hej, jag har problem, jag behöver hjälp med det här, jag vill sluta. Mm. Då är alla så att yes, tummen upp, bra, vi ska fixa hjälp åt dig. Men sen att om du ska erkänna för din partner att hej, jag är en sexmissbrukare och jag har varit otrogen mot dig. Det liksom blir ett sådär dubbelt erkännande där. Att det kan vara svårt att ha den där empatin i en sån situation.
Ja, det är lätt att tänka sig in i den situationen. Hur man skulle reagera om man skulle få höra det.
Ja, det kan hända att den första reaktionen inte säger att åh älskling, låt mig hjälpa dig, berätta mera.
Nej, precis.
Men att kanske då dammet har lagt sig så kanske man kan komma till en sån reaktion.
Ja.
Men där tror jag nog också att det är nog jättebra att kunna ta hjälp av någon typ av sån här sexualterapeut eller någon som är specialiserad på just sån här grejer. För i Finland så behandlar man ju inte sexmissbruk på till exempel vårdhem, utan det är väl nog via sån här privata konsultationer tror jag som man får hjälp.
Mm.
Och kanske sån här anonyma stödgrupper också. De finns ju på nätet. Man behöver ju inte gå till, jag vet inte om det finns i städer och så här, men det finns ju åtminstone online så finns det ju grupper för både alkoholister, narkomaner, spelmissbrukare och säkert sexmissbrukare också dygnet runt mer eller mindre. Så att det finns nog ställen där man kan ventilera sånt här.
Och jag tycker att det därför är viktigt att man pratar om också den här formen av missbruk så att det skulle bli lite mera vida känt att det här inte är nu bara en hittepå-excuse för att man ska få bete sig som ett svin. För det är det ju inte. Det ser vi klart och tydligt när vi läser era brev här till exempel. Mm. Att det här är väldigt problematiskt. Och just det här också att sexmissbrukaren vill ju säkert inte skada sin partner på något sätt om man har en sån. Men är man sjuk så är man sjuk. Det är ju krasst så.
Mm. Följande brev kommer från Mila 41 som skriver så här. Min före detta pojkvän var sexmissbrukare, alkoholist och spelberoende. Han hade konstant kontakt med andra kvinnor. Endera överöste han dem med dickpics eller så chattade han med dem. Och han kollade på porr hela tiden. Var jag inte hemma så knäpptes porren på och han hade flera kvinnor han var otrogen med. Åtminstone en hade han ett förhållande med samtidigt som han var med mig och han ljög för oss båda. Med vårt sexliv så var det inget fel på. Jag nästan saknade, för det var ömsom vilt och nästan förbjudet och ömsom ömt och fint. Men jag lämnade honom när jag fick reda på den andra kvinnan och hon lämnade honom när hon fick veta att han fortfarande var tillsammans med mig. Priset var ändå när han påstod att han hade fått ett akut nattskifte på jobbet och i själva verket var hos den andra kvinnan. Och under tiden så stannade jag hemma och såg efter hans hund och hans barn. Sexmissbruk skadar både den som är missbrukare och den som denne bedrar, om personen då alltså har en partner. Tyvärr inser inte den utsatte att han eller hon har ett missbruk, så som just det är så vanligt för missbrukare av alla dess slag. Jag tog mig ur det här, skadad och besviken och hade länge svårt att lita på folk. Men jag är glad att jag tog mig ur det, för det var ett destruktivt förhållande, tyvärr.
Ja, tänk att vara både sexmissbrukare, alkoholist och spelberoende. Han hade nog verkligen tagit av alla dess lag, eller ja. Råkat ut för dem.
Ja, och trots att han nu har betett sig, eller den här beroende personligheten har betett sig som ett svin mot dig och den andra kvinnan, Mila 41, så är det just den här beroende personligheten. Jag tycker det här är ganska typiskt också sådana storyn som man hör, vet du, sådana här galna lögner att ah, jag ska få på nattskifte på jobbet, men du jobbar ju aldrig nattskifte. Jo, men nu så ska jag.
Och människor som lever så där ett dubbelliv,
ja.
Har flera familjer och så här. Som alla tror att, oj, vår pappa han är nog bra.
Han är nog
bäst. Hemskt. Ja. Synd att han måste jobba varannan natt.
Ja. Ja, men det är nog otroligt. Men bra att du tog dig ur det där. Och sen också det där som du skrev, att du kan nästan sakna det där sexet. Det var säkert att den personen var kanske en sån som njöt väldigt mycket av sex och upplevde väldigt mycket under det och var väldigt passionerad. Och det är väl förståeligt att man kan sakna själva sexet fast man inte saknar det här destruktiva förhållandet som du var i.
Här är ett brev av signaturen En som inte dömer Kristoffer Wolter. Och här står det så här. Jag kastade mig över det här skådespelarparets bok så fort den kom ut. Antagligen för att jag kände igen mig i Wolters beteende och hoppades på handfasta tips. Egentligen har jag inte tänkt tanken tidigare eftersom jag inte har särskilt hög sexlust. Men jag älskar jakten och spänningen som äger rum innan man hamnar i sänghalmen. För att sen inte njuta av sexet och speciellt i den efterföljande känslan av total tomhet. Den liknande känsla som Wolter beskriver i boken. Mitt stora problem är att det finns en app där ett sexuellt möte bara ligger några chattmeddelanden bort. Nu har jag avinstallerat appen, men fick ett återfall i helgen med efterföljande skamkänslor. Jag behöver jämt och ständigt stå emot impulsen att installera appen igen, men efter den senaste tidens diskussioner om sexmissbruk är jag ganska övertygad om att jag är drabbad. Jag har haft kärleksrelationer tidigare, men jag har alltid trillat ner i otrohetsträsket. Det här skrämmer mig eftersom jag faktiskt längtar efter kärlek, men jag vet inte hur jag ska bli av med otrohetsbeteendet. Jag har inte sökt hjälp för sexmissbruk tidigare, men inser att det inte skulle vara någon dum idé. Jag misstänker att min relativt låga sexlust beror på att jag mår så dåligt av mitt beteende och att jag i princip aldrig har njutit av sex.
Intressant brev. Tack för det här.
Verkligen.
Tack för din ärlighet. Det här är ju jättefint att du skriver så här ärligt och berättar om den här kampen som du är mitt inne i nu. Just det här med att du det är lite som en sån här Jekyll and Mr. Hyde inom dig. Att du vet att det här är något som jag inte mår bra av, det är något som jag inte borde göra, men sen så faller du för frestelsen ändå. Och det här är ju också klassiskt beroende beteende. Så att det är ju ingenting som du behöver skämmas för, utan det här är någonting som i mitt tycke som du behöver få hjälp med att liksom ja, få lite ordning på helt enkelt. För att viljan finns ju där och du vill ha ett förhållande och du vill komma ur det. Men att söka professionell hjälp så, amen, jag är helt med på det.
Ja, jag känner hopp för dig, brevskrivare här. För jag tycker att det är ju som med alla missbruk, att ett första steg är ju att själv inse att man har ett missbruk. Det är ett första steg mot tillfrisknande, att kunna acceptera det här. Vilket då en del i de här tidigare breven inte hade kunnat göra, de här partnersarna som inte såg problem och skyllde på sina flickvänner som inte ville ha sex tillräckligt mycket och så här. Men du, poletten har ju trillat ner för din del. Och precis som Hanna säger, sök hjälp. Hjälp finns att få och arbeta vidare med det här. Men jag tycker du verkar ju ha en ganska bra insikt i hur du fungerar och bra teorier kring vad det här bottnar i och vilka mönster som upprepar sig. Så arbeta vidare med det här och kämpa på. Och lycka till från Relationspodden.
Mm, vi tror på dig.
Absolut.
För då poletterna trillar ner, då är liksom vägen öppen till tillfrisknande. Vi ska ta veckans brev här på slutrakan. Det här är ett långt brev så man kan luta sig tillbaka nu då och lyssna med båda öronen.
Jag var tillsammans med och gift med en sexmissbrukare i nästan 10 års tid. Redan från början märktes det på honom, men jag är uppväxt med omogna män som hade en väldigt objektifierande syn på kvinnor. Så jag tänkte att hans beteende var normalt. Och det här var också mitt allra första förhållande, så jag hade inget annat att jämföra med. Det var ett mönster. Han missbrukade. Jag hade en magkänsla att någonting var fel. Jag konfronterade honom. Han ljög. Efter upprepade konfrontationer erkände han och bad om förlåtelse och lovade att nästa gång ska han vara ärlig. Jag hade sagt åt honom att jag stöttar honom så länge han söker hjälp och är ärlig med mig. Att han själv då skulle erkänna att han missbrukat, det har hänt 2 gånger. Alla de andra gångerna så har han erkänt efter att jag konfronterat honom upprepade gånger. Han missbrukar porr och objektifierar kvinnor runt sig hela tiden. Om vi såg på tecknad familjefilm så kunde han bli kåt och objektifiera karaktärerna i filmen. Han objektifierar främlingar på gatan, mina vänner, mina släktingar, karaktärer i datorspel. Listan kan göras lång. Jag mådde så oerhört dåligt, men jag var naiv och trodde att han verkligen ville bli bättre. Han manipulerade mig och ljög ofta. Han hade mycket ångest och sa att han missbrukade på grund av sin ångest. Varje gång jag upptäckte att han missbrukat så fick jag en tung känsla i kroppen. Att konstant upptäcka att någon är otrogen mot en tär på både psyke och kropp. Det var hoppet och de bra stunderna som fick mig att stanna kvar trots skiten. Han var som två personer igen. En som var kärleksfull och omtänksam och den andra som var manipulativ, utfrysande, kall och obrydd. Nu i efterhand förstår jag inte varför jag inte lämnade honom tidigare. Det var när min mamma dog som jag plötsligt insåg att livet ju är kort. Vad slösar jag mitt liv på? Ville jag riskera att sitta i samma båt ännu 10 år framöver? Nej, det ville jag inte. Så jag sa åt honom att om han ljuger en gång till så flyttar jag. Han ljög och jag flyttade. Vi separerade och han skyllde på en massa saker när jag undrade varför han inte sökte hjälp. Till sist insåg jag att han inte kommer att förändras och då ansökte jag om skilsmässa. Idag är jag sambo med en respektfull man som älskar mig. Han är ärlig och bra på kommunikation. Han döljer inte saker för mig. Han tycker porr är vidrigt och han har hög moral och respekt för kvinnor. Det är som natt och dag. Jag mår så mycket bättre och skulle aldrig någonsin i hela mitt liv dejta eller vara tillsammans med någon som har ett missbruk. Aldrig igen. Jag är så tacksam att jag inte är där mera. Slutligen vill jag säga, bara för att någonting är vanligt så är det inte normalt. Bara för att många män är sliskigt objektifierande så är det inte okej och det är inget man måste acceptera. Och sen vill jag också tipsa om en sak. Ifall man har svårt att se saker på ett objektivt sätt kan man leva in sig i tanken, vad om det här skulle hända min bästa vän eller om det skulle hända mitt syskon eller min dotter. Det kan ge en perspektiv och hjälpa en att se klart. Skriver Lyckligare nu 30.
Hoho, tack för det här brevet. Vilken story alltså. Mm. Vilken människa du är som har varit så här pass uthållig, förstående, stöttande. Men sen ändå i slutändan valt dig själv och ditt eget mående framom ett liv med en missbrukare som inte vill att förändras.
Nej, jag tycker du beskriver det här så fint, just det här att han var två personer i en. Mm. Att han kunde vara helt ljuvlig och härlig och kärleksfull emellanåt. Men så dök den där missbrukaren upp och var känslokall och opålitlig och omöjlig att ha att göra med.
Samtidigt så tror jag också att för den som lyssnar på det här och oroar sig för att man själv kanske är sexmissbrukare så kanske det här beteendet också kan kännas... Vet du lite att oh, jag är ändå inte den enda. Att jag har tänkt att det är bara jag som är helt sjuk i huvud. Mm. Som håller på det här viset. Sen en sak som jag ändå gärna skulle vilja lägga till i det här. Att, jag kände här kanske att det fanns en värdering i att till exempel porr är vidrigt. Och att din nya man är väldigt moralisk och så här. Att jag tycker också att vi ska inte heller... känna så här att om någon vill titta på porr eller vet du, är intresserad av sex, det gör inte en till en sexmissbrukande slusk. Vet
nej,
du,
sådär, precis.
Att det finns ju gränser där också. Att det är
bra
att,
poäng. Vi vill ju inte sitta här och predika att alla som tycker att sex är kul är snuskiga.
Nej.
Och problematiska.
Att det tycker jag också att det är viktigt att få fram här.
Absolut. Att
det inte blir någon sån att vi sitter här nu då och är sådär att här sitter vi på våra höga hästar och tittar ner på alla andra. För det gör vi verkligen inte. Och det kan ju också vara ett sån här ett bra tillskott i sexlivet om man så vill. Eller att man, om man har fast olika sexdrive att man kan få utlopp för sin sexualitet på det sättet. Att det är just det här som jag tycker bara är viktigt att lägga till här också, att det är ingenting konstigt med det heller.
Nej, och man är inte automatiskt en sexmissbrukare för att man har sex ofta och kanske har många olika sexpartners.
Ja, det
behöver
man
inte alls
ha.
Vara ett problematiskt beteende. Om det är någonting som funkar för en och man mår bra av det och de man har sex med också mår bra av det, så då är det ju bara att tuta och köra. Det är ju liksom det som är problemet. Men just det här när det blir ett skadligt beteende och man inte ens själv tycker att sex är speciellt kul, men man kan inte sluta. Det är ju då som man kanske borde se sin egen röda flagga och reagera.